torsdag är det idag. Det ska bli torsdagssnack. Torsdagssnackare har jag också med mig här i studien som vanligt. Och idag är det Oskar Taimitarha som är bankdirektör. God morgon.
God morgon.
Och så har vi en ny snackare med oss den här morgonen. Nina Östman som är socialarbetare vid Helsingfors stad. God morgon.
God morgon.
Och välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska börja med en sån här, det kanske till och med lite fråga om demokrati, om man kan dra det till så stora, i så stora ord. Frågan är egentligen alltså att vem ska få finnas på gator och torg och demonstrera och dela ut flyers och så vidare. För i veckan så har vi rapporterat om scientologerna som har hållit till då både på Narinken och på Järnvägstorget i Helsingfors. Så, som bäst så står de med sitt gula tält i Dickursby i Vanda. Och det här är då en del av en mångårig europeisk turné som de har hållit på med. Och efter Dickursby så ska de då vidare mot Amsterdam och Bryssel. Och man vill då blåsa liv i den här hyfsat lilla rörelsen i Finland och i Europa. Scientologerna har inte så starkt fotfäste här i Finland. Uppskattas det finnas någonstans mellan 100-150. Scientologer. Det är en ganska kontroversiell rörelse och en del har ju också frågat sig vad de egentligen har på våra gator och våra torg att göra. Ska de få stå där och liksom ja, dela med sig av sitt budskap? Och det är väl den frågan jag tänkte inleda till er med till er. Det vill säga, vem får stå på torgen, demonstrera, sprida information? Vill du börja, Nina?
Ja. Det är ju en fråga om uttrycksfrihet. Det är klart att alla som känner att de har någonting att bidra med egentligen ska få göra det. Men sen så blir det ju också en fråga om vad liksom är allmännytta och vad som inte är det helt enkelt. Och då är ju scientologerna ett bra exempel på det. Att det finns lite så här gråzoner som man debatterar.
Mm. Vad tänker du, Oskar?
Tröskeln måste ju vara låg för att få så att säga, sälja sitt budskap på gator och torg. Sen är kanske bedömningen, om man tänker just precis med scientologerna, hur de fungerar, där det finns ganska mycket drag av liksom en kommersiell rörelse. Att borde egentligen de bedömas på samma principer som om ett företag skulle vilja sätta upp ett stand någonstans. För att det är ju, och det är just det som har kanske varit problemet med dem tidigare också, att visst hittar de svaga som är olyckliga för det ena och det andra, och de har en lösning för det, men den lösningen brukar ha ett tämligen ordentlig prislapp.
Mm. Till exempel i Sverige så förs det ju en del diskussioner om olika högerextrema och nynazistiska rörelser vars demonstrationer får tillstånd. Och mycket diskussion pågår alltså huruvida liksom det är demokratiskt att tillåta antidemokratiska röster. Hur tänker ni kring det här? Oskar?
Nu är vi inne på svåra frågor. Och det är klart att det måste finnas någonstans en gräns för vad som är ett tillåtet. Och då kommer vi också till det att hur denna organisation är tillåtna. Det är ju intressant. Så att säga, nu har vi också det här fallet med den här kriminella United Brotherhood-diskussionen. Enligt föreningslagen förbjuda dem. Och det finns ju andra också sen inom liksom mera politiska hållet som med samma frågeställningar. Och då är det klart att sen när vi går över den gränsen att det är någonting som anses att verksamheten strider mot lag och ordning, så då ska det ju inte heller finnas möjlighet att synas. Men annars måste det nog vara ganska brett mellan väggarna, högt i tak med de som får synas, för det är en farlig väg att gå att börja avgöra så att säga, från budskap till budskap vem som får vara ute.
Mm.
Jag är inne på samma linje. Jag menar, demokrati i sig är ju det att alla ska få höras, så det blir ju på något sätt motstridigt då i något skede det här att vem ska få höras, vem ska inte, vilka röster så platsar under demokratin. Men det måste ju finnas lagstiftning och man får ju inte liksom föra våld eller liksom hat mot andra folkgrupper då till exempel. Så, men det är ju en knepig fråga, så finns det ju de här som liksom rör sig mittemellan där. Men jag håller med, det ska vara högt i tak.
Men sättet att synas och höras får ju naturligtvis inte heller det strida mot varken lag eller ordning. Alltså du kan inte synas och höras på ett våldsamt sätt eller ha ett budskap som kan anses vara hets mot folkgrupp eller annat, för att då har du gått över gränserna. Men annars är det ju så att den bästa garanten för en fungerande demokrati är att ha ett så utbildat folk som möjligt. Och då är det inte ett problem att man har liksom några liksom ordentliga foliehattar och propellerpipan ute med sina tält, för att då genomskådas det här.
Mm. Mm. Om man tar det så från en lite lättsammare ända, sånt som irriterar er, sådana som går och till exempel knackar en på axeln och vill ha pengar.
Jag måste säga att jag jobbar inne i Helsingfors centrum, och där när jag går ibland hem från jobbet, så där man har jobbat lite övertid och är trött, och de här personerna som försöker värva dig till allt möjligt, att du ska bli månadsbidragsgivare och ge en liten slant då varje månad, så alltså, jag har nog gett ganska sådär inte fräcka kommentarer, men någon gång hade jag varit sådär frågat, får jag ställa dig en fråga? Jag bara, nej, det får du inte. För att jag helt enkelt själv har varit så trött och bara vill hem. Många gör ju det i liksom ett jättefint syfte och sådär, men det kan vara ganska jobbigt om det är tre på vägen till Järnvägstorgen när jag ska hem en eftermiddag, så det kan irritera mig ibland personligen.
Mm, Oskar?
De är ju, tycker jag, de flesta organisationers representanter på det sättet hövliga, att om man säger nej tack så önskar de trevlig fortsättning på
absolut,
dagen.
Ja.
Så här så kanske, om jag är helt ärlig, så är det kanske så här att när någon börjar komma emot, så visst känner jag den där irritationen, men sen när man har sagt nej tack och de ska ha trevlig dag, så liksom tänker jag, kanske det var onödigt att bli irriterad. Men det är kanske just det där när det är ens arbetsväg och man går där varje dag och man får det samma, så tänker man att nu jobbar jag här, kan vi liksom kan att jag liksom prånglar inte banktjänster på er varje gång heller på vägen till jobbet.
Jag vill understryka att det där är min personliga upplevelse då i vissa stunder, men ja, så kan det kännas.
Torsdags snack håller vi på med Oskar Taimitarha och Nina Östman har jag med mig här i studion, och vi ska gå över till ett ämne som alltid engagerar och intresserar, nämligen trafik. Förra veckan så kom det en dom från Högsta domstolen enligt vilken det är ett grovt brott att köra mot rött med bil, även om det inte finns ett annat öga i närheten i trafiken. Högsta domstolen dömde då en man för grovt äventyrande av trafiken efter att han hade kört mot rött två gånger i Helsingfors nattetid. För inte så länge sedan så rapporterade vi om att det har kommit flera enkelriktade cykelfiler till Helsingfors, och det här förstår sig inte cyklisterna på, så de cyklar åt alla håll istället för bara åt det där ena hållet. Och här går vi då och funderar att okej, man får inte köra mot rött fast det skulle vara en öde stad. Men när är det förlåtet, kan vi säga, att bryta mot trafikreglerna? Vad tänker ni, Nina?
No, mitt officiella svar är att förstås inte. Att jag tycker egentligen att den här domen som du talar om var rätt. Att man måste dra en linje där. Men jag kan erkänna att jag nog själv, det finns en korsning nära var jag bor, där det sällan är trafikerat. Och jag brukar nog springa över den fast där är rött. Men sen är det väl också kanske en annan fråga. Tänker jag rent spontant att om man är per fot och inte bilist, för att du skadar ju egentligen bara dig själv då, om det skulle hända någonting, tänker jag sådär lite barnsligt kanske. Det kan ju hända förstås att någonting skulle hända till föraren eller sådär, om den måste bromsa snabbt. Men sådana små grejer tänker jag väl att jag lite ser genom fingrarna med.
Mm. Oskar?
Inte det är ju egentligen någonsin rätt att bryta mot trafikregler. Och jag förstår det som Nina säger, och visst, jag tror att de flesta av oss någon gång syndar på det sättet, men inte gör det något mera rätt, det att man vet att man brukar göra det ibland. Sen vad gäller liksom det att fundera på vad är grövre och mindre grovt, och så är det ju klart, nu har det slagit fast det här, och det är utmärkt så, och det är ju speciellt att om man tänker av de olika som rör sig i trafiken, alltså fotgängare till bilister och vissa med ganska tunga bil, så det är klart att ju mera massa du har det du rör dig i, så desto större ansvar har du i alla situationer. Så det är bra att foten sätts ner. Jag bor väldigt nära den korsningen där för ett antal år sedan, så var det en tragisk olycka med en buss som körde på Hoplagsvägen mot rött, och en flicka som då startade den här kampanjen Stanna i tid, pysäde ajoissa, som många hade tarrar på sina bilar efter och annat. Jag vet inte hur mycket det ledde till ökat trafikvett, men händelsen åtminstone var ganska stora, speciellt där i Munksnästrakten, så det är ännu med det bagaget, så ser jag att det finns liksom, det finns inte något annat sätt att se på det än att det är grovt med sådana överträdelser.
Mm. Jag är ju den första att erkänna också att jag ibland till exempel kan korsa en väg där det inte finns någon skyddsväg, om det är så att det inte rör sig någon annan trafik. Men sen ser man ju ofta till exempel cyklister som kanske lite genar någonstans var man egentligen inte får cykla, eller åker på en enkelriktad väg i motsatt riktning mot bilarna, fast man kanske då borde följa trafiken också där. Och ibland tänker jag själv liksom att tänk om bilarna också skulle bete sig så som fotgängare och cyklister ofta gör i trafiken. Det skulle bli fullständigt kaos. Och jag tänker lite så här, hur rättvist är det att andra som rör sig i trafiken har kanske då lite större flexrum, så där i praktiken åtminstone, när det gäller de här reglerna jämfört med bilisterna?
Det är en kommande viktig del, att vad är den skada som man kan få till sådana, att fotgängare rör sig ändå tämligen långsamt. Mm. Alltså, mängden rörelseenergi för en som spacerar är inte så hög, men att där är kanske det att cyklister inser nödvändigtvis inte hur mycket rörelseenergi det handlar om, och det är att i en krocksituation, en kollision med en fotgängare, så kan det bli, så blir det ganska rojsigt, att det där är nog den förmågan, så det är förstås alltid eldfängt när man talar om cyklisters beteende i trafiken, och folk börjar ringa in och ha sig, men det är ju så att där du är ett fordon, och du det är samma regler som gäller när du åker på gator, och det ska du nog ta med tusen hålla dig till, för att annars så blir det just igen vid det här att med vilka fordon får man bryta mot reglerna i diskussionen. Mm. Det blir ingenting om man börjar alla ha sin egen lilla uppfattning om den saken.
Mm. Mm. Jag håller med. Men som kommentar till det så kan jag säga att det har blivit jättemycket bättre med cykelvägar i Helsingfors. Jag har bott här snart 10 år. Att i början var det ju liksom obefintligt. Att du var tvungen att försätta dig själv som cyklist i ganska farliga situationer på vissa sträckor. Att åka med bilar och liksom tunga fordon och sådär. Att det har blivit betydligt bättre. Men det finns ju fortfarande sträckor som inte liksom, där det inte finns cykelväg helt enkelt. Och där tänker jag att vi har liksom som samhälle eller kommun då liksom på något sätt ett ansvar att förebygga också att cyklister och lättare fordon kan ta sig fram.